Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Radio Play.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Idag ska vi prata om ett hjärtskärande fall som har varit uppmärksammat i media nyligen, och det är fallet om Lilla Hjärtat, en liten flicka som miste livet efter att först ha varit fosterhemsplacerad men sen överförts till sina biologiska föräldrar.
De frågor vi ska besvara idag, det är egentligen: hur kom det sig att kammarrätten återförde Lilla Hjärtat med sina missbrukande föräldrar?
Och kommer den förälder som fortfarande är kvar i livet kunna dömas för brott?
Ja, men Kristoffer, vad var det som hände egentligen? Vad är bakgrunden till allt det här?
Ja, bakgrunden är att det för många år sedan föddes en liten flicka på sjukhuset med abstinensproblem. Mamman och också pappan hade stora problem med drogmissbruk, och man gjorde från socialtjänstens bedömning direkt på sjukhuset att det här barnet kan inte vara kvar hos sina biologiska föräldrar. Det kommer helt enkelt fara illa, och därför så tvångsplacerade man barnet hos en fosterhemsfamilj. En vanlig familj som helt enkelt kunde tänka sig att ta emot den här lilla flickan.
Och man kan ju säga det att de här föräldrarna hade ju inte bara problem med missbruk som det stått så mycket om i media. De hade ju även problem med den psykiska hälsan, och pappan hade även problem med ganska allvarlig kriminalitet. Vid det här tillfället så var han misstänkt för väldigt allvarlig brottslighet. Men Kristoffer, hur kom det sig egentligen, hur går det egentligen till när socialnämnden flyttade då barnet till de här fosterföräldrarna?
Ja, man ska klart för sig, bara för lite grundläggande juridik här. Vi har, kan man säga, två parallella rättssystem i Sverige. Dels allmän domstol, som vi oftast brukar prata om, nämligen tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. Det är där som brottmål handläggs, och det är där som tvistemål handläggs om någon stämmer en annan person, till exempel på pengar. Sen har vi ett parallellt system som kallas den förvaltningsrättsliga delen. Och de handlar lite andra typer av ärenden, som till exempel överklaganden av strandskydd och olika typer av byggnadstekniska beslut, men också tvångsomhändertaganden av barn. Och då finns det en lagstiftning då som helt enkelt förkortas LVU, det vill säga lagen om vård av unga.
Och det brukar initieras av just socialnämnden, som då bestämmer sig på inrådan av socialtjänsten att här är det ett barn som riskerar att fara illa, antingen av eget beteende, att de är kriminella eller liknande, eller av föräldrarnas beteende som var aktuellt nu.
Och det som skiljer den lagstiftningen med den som vi normalt sett arbetar med, nämligen brottmål, det är att beviskraven är mycket lägre i den förvaltningsrättsliga delen. Det vill säga, kraven för att man ska få ingripa med tvångsåtgärder från statens sida genom att till exempel omhänderta ett barn är inte lika höga. Man behöver inte bevisa någonting utom rimligt tvivel, som är kravet i brottmål, utan det räcker med att det finns en påtaglig risk för att ett barn far illa för att man från statens sida ska få göra ingripanden.
Och det är det som gör det här fallet så speciellt, för att i de allra flesta fall så brukar ju domstolen, det vill säga förvaltningsrätten och senare också kammarrätten om man överklagar, alltid gå på socialnämndens linje, nästan alltid. Och i det här fallet gjorde ju inte kammarrätten det, och det är det som är lite speciellt.
Mm. Så tillbaka till fallet med Lilla hjärtat. Hon placerades då i den här fosterhemsfamiljen och kom att bli en del av den här familjen. Hon bodde där i flera år och hade sporadisk kontakt med sina biologiska föräldrar. Och kom att bli som en syster till de andra barnen i familjen och som en dotter till fosterhemsföräldrarna. Men sen en dag så bestämde sig de biologiska föräldrarna för att nu vill vi ha tillbaka vår biologiska dotter. Och initierade då en process hos socialtjänsten först och sen hos första instans i den förvaltningsrättsliga delen som kallas för förvaltningsrätten. Och första instans i brottmålsdelarna är ju tingsrätten, som ni vet, ni lyssnare som har lyssnat på oss ett tag. Och där bad man då från föräldrarnas sida om att få tillbaka sin dotter. Och då ska man ha klart för sig att tvångslagstiftningen i Sverige, grunderna för den är alltid utgångspunkten att man anser att det är bäst att barn befinner sig och bor hos sina biologiska föräldrar. Det är liksom ledstjärnan för den lagstiftning som vi har i Sverige. Blod är tjockare än vatten, brukar man säga, ett ordspråk som liksom ligger till grund för hela lagstiftningen. Det vill säga, när tvångsomhändertaganden sker så är alltid utgångspunkten att man förr eller senare ska återförenas med sina biologiska föräldrar.
Och det finns ju ett avgörande från det som kallas högsta förvaltningsdomstolen, det vill säga den här högsta domstolen som bestämmer hur man ska döma i underrätterna. De säger till och med att man får inte ens, eller man får beakta, men man ska inte särskilt mycket beakta att det kan bli en viss skada eller en viss oro för barnet att man rycks ifrån en fosterfamilj. Det vill säga att ett barn har bott flera år med en fosterfamilj får inte ensamt ligga till grund för ett beslut om LVU. Utan man måste titta på de biologiska föräldrarna och komma fram till att nej, här finns det inga direkta problem hos dem och att de är bra föräldrar. Och skulle man återförena dem med föräldrarna, de biologiska föräldrarna, så skulle det barnet inte fara illa. Då kan man inte beakta då särskilt hög utsträckning att barnet också skulle må dåligt eller kanske till och med må sämre av att man rycktes från sina de föräldrar och syskon som man växte upp med i fosterfamiljen.
Och den lagstiftningen kan man ha synpunkter på. Vi ska diskutera det lite senare här i avsnittet, du och jag, Martin. Men återigen, tillbaka till fallet. I förvaltningsrätten så motsatte sig då socialnämnden att det här skulle ske eftersom man menade att föräldrarna inte hade lyckats visa att de var drogfria, vilket de påstod.
Och att pappan fortfarande var kriminell och hade problem med kriminalitet. Och dessutom också att framförallt mamman, men också pappan, hade ganska allvarliga psykiska problem.
Mm. Och det intressanta då är att det här är ju ute i landet och vi jobbar ju i Stockholm. Och i Stockholm så är det per definition nästan alltid så att socialnämnden då, de har ett eget biträde, alltså en egen jurist eller advokat som hjälper dem i förvaltningsprocessen. Men det hade man inte här. Jag vet inte om det är av resursskäl eller att man inte tycker att man behöver det. Men socialnämnden, de satt där, alltså företrädare från socialnämnden utan, så vitt vi vet, någon juridisk utbildning sitter och för socialnämndens talan.
Men hade föräldrarna eller barnet några advokater?
Föräldrarna hade advokater och även barnet hade en advokat utsedd för sig från förvaltningsrätten. Och det var en advokat som uteslutande ska se till barnets bästa, den här lilla hjärtats bästa. Och i förvaltningsrätten, alltså den lägre instansen, så motsatte sig även barnets advokat att en överflyttning skulle ske till de biologiska föräldrarna.
Och den prövning som var först i förvaltningsrätten, vilket inte kanske har framkommit i media så mycket, den var med en stor tvekan. Där hade föräldrarna presenterat ganska mycket bevisning för att det var mycket bättre nu jämfört med hur det var för bara ett eller två år sedan. Man kunde presentera olika arbetskamrater till den här pappan, vänner, bekanta, anhöriga, och alla sa i princip samma sak, att oj vad mycket bättre de här föräldrarna har blivit nu. Det är inte alls så illa som det var innan. Mamman har blivit mer psykiskt bättre, de har inte någon problem med missbruk längre. Och inte pappan heller har någon problem med missbruk. Dock så vill han inte lämna någon urinprov.
Men och varför då, vill han inte lämna urinprov?
Han sa att socialnämnden kräver inte det av mig. Socialen kräver inte det av mig, och jag tycker inte det behövs, för att jag har ju ett jobb, Jag har stort ansvar och jag sköter allting jättebra och det finns inga tecken överhuvudtaget jag skulle missbruka.
Så tyckte jag, eftersom jag inte har någon missbruk behöver jag inte lämna några urinprov heller, och det är i och för sig också förenat med någon kostnad kanske att göra det.
Precis. Så att hans skäl tyckte man var inte helt orimliga med tanke på att han skötte ändå jobbet, allt runt omkring funkade till synes ganska bra. Men det fanns också en hel del indikationer, tyckte förvaltningsrätten, på att det inte riktigt var så bra som de ville säga att det var. Att det nog fanns allvarliga psykisk problematik än vad man så att säga tyckte. Och att den här pappan, han hatade myndigheter över allt annat på grund av ganska tragisk händelse i hans förflutna. Att han hade haft ett barn som gått bort på grund av slarv i vården. Och det har han till och med fått ersättning för från försäkringsbolaget. Där man kunde konstatera att det här tidiga dödsfallet hade berodde faktiskt inte på honom eller på familjen eller någonting, utan på ett misstag inom vården och det som har skapat någon form av hat mot myndigheter. Och det tyckte man var någonting som var tecken på. Det har vi inte riktigt sett någon bättring på. Och sen fanns det också indikationer, tyckte förvaltningsrätten, på att det nog var ett visst missbruk. Det gick i vart fall inte utsluta med tanke på att han inte lämnade urinprover. Men med viss tvekan så kom man fram till att jo, men här måste i vart fall tills vidare, innan förhållandena förbättrats ytterligare, barnet stannar kvar hos fosterfamiljen.
Okej, så förvaltningsrätten, de gick på socialnämndens linje och sen överklagades det här av föräldrarna till kammarrätten som ville ha tillbaka sitt barn fortfarande. Och då hände någonting mellan förvaltningsrätten och kammarrätten som gjorde att Lilla Hjärtats advokat, som ju har att bara se till hennes bästa, ändrade uppfattning kring om han tyckte att Lilla Hjärtat skulle få komma tillbaka till sina biologiska föräldrar eller vara kvar i föräldrahemmet.
Precis. Hans uppfattning då, efter att ha pratat med barnet och pratat med föräldrarna, var att det här umgänget som då framförallt mamman hade under tiden hon bodde i fosterfamiljen fungerade väldigt bra. Och att det Lilla Hjärtat var väldigt glatt och uppskattade verkligen de här umgängestillfällena. Och att hans uppfattning utifrån det han sett, det han hört, var att nu var förhållanden mycket bättre än vad de var när han motsatt sig det i förvaltningsrätten. Nu hade det gått ändå 4 månader. Och då hade han ändrat uppfattning och tyckte att nej, nu är min uppfattning som företrädare för barnet att hon bör återförenas med sina biologiska föräldrar.
Och det får man väl säga ändå, nu jobbar vi framförallt som försvarsadvokater, men i tidigare del av vår karriär så har vi båda uppträtt en hel del i förvaltningsrätten som offentliga biträden, som det kallas då. Och där får man säga att det är rätt ovanligt att advokaten för barnet har en annan uppfattning än socialnämnden.
I alla fall när barnet är så här ungt. Ibland däremot när barnen är betydligt äldre. Då förekommer det när barnet är 14 eller 13 och har egen vilja. Och tydligt indikerar att men jag vill tillbaka. Jag vill till mina föräldrar. Jag vill inte ha LVU. Och det beror ofta på eget beteende att de har någon form av kriminalitet.
Men när de är så här små så är det väldigt ovanligt, ja, att de har en annan. Och det beror ju av självklara skäl kanske för oss då, men för våra lyssnare kanske inte är så självklart. Nämligen att man som barnets advokat inte har samma möjligheter att utreda hur det verkligen förhåller sig. Alltså man förlitar sig ganska mycket på socialtjänsten eftersom det är de som har den mesta kontakten med familjen. Det är de som gör de flesta undersökningsåtgärderna hur det förhåller sig med barnet. Som advokat till barnet kanske man träffar barnet vid ett eller par tillfällen max. Tanken är inte att man ska göra väldigt stora egna utredningsåtgärder. Och det gör att beslutsunderlaget normalt sett blir ganska begränsat, och då känns det alltid normalt sett tryggare att ta det säkra för det osäkra och hålla med socialtjänsten.
Sen ska man dock säga att varken förvaltningsrätten eller kammarrätten lägger ju någon enorm vikt, är min uppfattning i alla fall, vad den särskilda företrädaren trycker. De vet ju också att de har ganska begränsad insyn och kanske bara träffat sin klient, det vill säga det lilla barnet, en eller två gånger.
Samtidigt så skulle jag nog ändå vilja säga att när det står och väger, som det verkar ha gjort i det här fallet, och ställföreträdaren och advokaten för barnet sticker ut hakan så att säga, genom att säga att numera så anser jag att det socialnämnden påstår inte håller längre. då tror jag att det kan definitivt påverka kammarrättens bedömning.
Absolut, om det verkligen är helt på 50-50 och de behöver någon liten knuff i någon riktning. Absolut, då kan det påverka. Men jag tror annars har det nog ganska liten vikt. Men det är säkert beroende på hur väl man argumenterar som särskild företrädare och hur osäker man är i kammarrätten eller förvaltningsrätten.
Oavsett hur det påverkade kammarrättens ledamöter, så beslutade man i vart fall från kammarrättens sida att nej, nu är förhållandena sådana att lilla hjärtat ska återförenas med sina biologiska föräldrar trots varningstecknen, men på grund av att man då anser att nu hade det skett en sån positiv förbättring och förändring i föräldrarnas liv att det fanns skäl att återförena dem.
Och där måste man ju försvara kammarrätten lite grann. Det är inte bara det att de tog ett helt galet beslut på helt galna uppgifter, utan det fanns en ganska gedigen utredning, och det kanske beror på att de hade, föräldrarna hade alltså ombud, advokater, medan socialnämnden inte hade det. Men då hade föräldrarnas advokater på uppdrag av sina klienter då åberopat olika vittnen, precis som i förvaltningsrätten. Men de kom dit och än en gång utförligare berättade hur väl det fungerade på arbetsplatsen för pappan, hur mycket bättre mamman mådde, att missbruket hade försvunnit och att de inte sett något tecken på missbruk senaste tiden och på en ganska lång tid. Och man fick även en lite mer utförlig beskrivning om att varför pappan inte ville lämna urinprov. Det var ju för att han ingen hade begärt av honom. Och han var inte tvungen att göra det. Och eftersom ingen så att säga, i hans närhet eller omkrets eller hans arbete tyckte att han hade något problem med missbruk, så ansåg man inte att det var nödvändigt, tyckte han själv.
Mm. Och då kanske man inte, om den argumentationen då fördes, så kanske man från socialtjänstens sida inte hade förmåga att bemöta det här på ett tillräckligt bra sätt, i och med att de inte hade ett professionellt ombud vid den här processen. För det fanns uppgifter i media om att den här advokaten för barnet hade kontaktat socialtjänsten 2 dagar innan förhandlingen och sagt att ni bör nog skaffa ett ombud till den här förhandlingen. Och det, han hade inte gett något skäl till det, men skälet är väl ganska uppenbart, nämligen att han hade för avsikt att ha den här förändrade inställningen vid förhandlingen, och då tyckte han att då behöver nog socialtjänsten professionell hjälp här om de ska kunna föra en motargumentation mot advokaterna.
Och det är ju lite ovanligt när man tänker i alla andra sammanhang, så det är alltid staten som är den starka. Staten har alla utredningsresurser, medan just i den här typen av processer i vissa delar av Sverige, så uppenbarligen fanns det 3 stycken advokater eller jurister, vissa var advokater, vissa var jurister, som argumenterade för att lilla hjärtat skulle återförenas sina biologiska föräldrar. Och sen på andra sidan fanns det socialnämnden, men utan någon advokat, utan någon, som jag vet i alla fall, utbildad jurist. Och då blir det ju lite ojämlikt när man har 3 stycken som jobbar bara med att argumentera mot någon som kanske är ganska ovan vid det.
Mm. För där är det ju så att, som vi har varit inne på lite grann, i Stockholm, där är det ibland så att det finns så kallade statsadvokater som alltså är jurister som jobbar för staden och helt enkelt tar den här typen av uppdrag åt socialnämnden. Eller så är upplägget också sånt att socialnämnder i olika delar av Stockholm kan träffa avtal med enskilda advokater som helt enkelt agerar ombud åt socialnämnden och får betalt därigenom. Men så skedde uppenbarligen inte här. Och resultatet då blev ju fruktansvärt, hjärtskärande, hemskt. För en tid efter det att lilla hjärtat hade återförenats med sina biologiska föräldrar, så hittades hon död.
Och vi vet ju med absolut 100% säkerhet att det här beslutet från kammarrätten var fel med tanke på vad som hände. Men om du bara försöker skala bort det och titta på det beslutsunderlag som kammarrätten hade. De hade ju inte all information, de visste ju inte hur det egentligen var, utan fick ju förlita sig på de uppgifter som socialnämnden lyfte fram i kombination med de uppgifter som alla vittnar lämnade. Hur känner du där, Kristoffer? Känner du att man kom till ett riktigt beslut utifrån den praxis som finns, eller tycker att de var helt ute och reste?
Jag förstår hur du resonerar, Martin, och men jag måste ändå säga att jag har svårt att skala bort facit.
Mm.
Jag har jättesvårt att göra det.
Och det
handlar om ett litet barn. Så att jag kan inte förmå mig att säga någonting annat än att det var ett felaktigt beslut som kammarrätten fattade.
Och jag har försökt, och det är så svårt, för nu sitter vi med facit. Vi vet ju hur det var, och vi vet ju hur fruktansvärt illa det var, framförallt för föräldrarna, och hur lite sanning det låg i de här uppgifterna. Jag har försökt titta tillbaka och läsa domskälen, och när man läser domskälen så är de ju i sig rimliga. Det är inte så att man studsar i taket när man läser dem, men lite naiva. lite godtrogna. Att man väljer att gå på personer som ändå står föräldrarna nära och inte väljer gå på den objektiva fakta, och framförallt det här som media lyft fram om och om igen, att pappan under en väldigt, väldigt, väldigt lång tid vägrat lämna urinprov. Eller inte, åtminstone vid några tillfällen gått dit och gjort det bara för att visa, hej, jag är beredd att göra allt för mina barn. Jag är beredd att lämna urinprov. Det är en billig, om det ens är en kostnad så är det en väldigt billig sådan. Och det är en liten uppoffring. Och om man då inte är beredd att göra det för sitt barn, då borde man nog tänka, okej.
Okay. Jag tycker också det är en stor, alltså i min värld en stor varningsklocka. Precis som du säger, det hade varit enkelt från hans sida att bara visa att jag är faktiskt drogfri.
Han är beredd att åberopa på massa vittnen, men han vill inte lämna urinprov. Nej. Och då är det något som är fel. Det är min värld.
Ja, det är något skumt då. Ja, och vad som inträffade då, det var att båda föräldrarna, de biologiska föräldrarna, blev anhållna och sedermera häktade, misstänkta för grovt vållande till annans död. För det har framkommit uppgifter om att den här lilla flickan hade opiater i kroppen, det vill säga någonting som hon måste ha fått i sig genom de biologiska föräldrarna, eftersom de ju till synes hade ett missbruk.
Och där vet vi inte riktigt hur det går till, eller ens om åklagaren har information eller någon ledning om det, för att vi har inte all information i det här läget. Men vi vet i alla fall att åklagaren till en början försökte att begära de häktade för mord, det vill säga att åklagarens uppfattning initialt var att det har de nog gjort uppsåtligen. Det har nog varit en medveten handling från föräldrarnas sida.
Eller i vart fall med likgiltighetsuppsåt som vi har talat om så många gånger. Det vill säga att man har insett risken för någonting och ändå handlat.
Men det höll ju inte tingsrätten med om, och de blev bara instationstecken, bara häktade för grovt vållande till annans död.
Och där ska vi vara tydliga med alltså att de är häktade på, eller var häktade på sannolika skäl för det. Det vill säga inte full bevisning, utan det fanns viss bevisning som talade för detta. Och precis som du säger, åklagaren ville, ansåg att det fanns sannolika skäl för mord, men tingsrätten landade på sannolika skäl för grovt vållande till annans död. Och ska sägas att det har framkommit uppgifter i media i en ny förvaltningsrättsdom som handlar om omhändertagande av de andra barn som befann sig i den här lägenheten eller i den här bostaden, att lilla hjärtat hade legat död i flera dagar.
Hemskt. Men det är fruktansvärda uppgifter, och egentligen att ingen har reagerat i omgivningen kan man ju tycka är bedrövligt. Men socialnämnden försökte ju, socialtjänsten försökte ju kämpa mot detta, om man ska säga någonting till deras försvar. Men här har det blivit ett systemfel.
Men det är samma sak där med facit i hand, borde socialtjänsten gjort mer?
Det är svårt att göra när kammarrätten har gått emot dem.
Jo, fast nya omständigheter kan ju framkomma efter en kammarrättsdom som gör att man kan begära en ny prövning av om det finns skäl för tvångsvård.
Fast frågan är om det inom den här tiden hade uppkommit någonting som de kunde peka på att aha, här har det hänt någonting nytt. Eller om de fortfarande inte hade fått reda på någonting och fortfarande säger att ja, men väldigt mycket talar i samma riktning som det alltid talar för. Men det kanske inte dykt upp något nytt. Och då får de ju inte, bara för att de är missnöjda med kammarrättens beslut, ta dem igen. Det är ju totalt fel. Så att jag tycker att de har nu gjort
det. Nej, precis. Men man behöver inte ta dem igen, men man kan gå in med en ny ansökan.
Det får du bara göra om det kommer en ny omständighet. Du tror inte har kommit. Jag tror inte de har fått reda på att nu har det hänt ytterligare någonting. Att nu har fått reda på att han har överdoserat själv eller åkt i fängelse eller något liknande. Utan jag tror att förhållandena när kammarrätten meddelade sitt dom var nog exakt samma som när den här stackars flickan hittades avliden.
Och sen inträffade nästa tragiska sak, nämligen att pappan dog i häkte ungefär en vecka efter att han hade frihetsberövats.
Vilket också är extremt ovanligt. Det förekommer, men det förekommer väldigt, väldigt sällan. Man brukar väldigt bra kontroll och koll på folk i häktet.
Och där har det gått ut uppgifter om att det varken är så att han verkar ha tagit sitt eget liv eller att det är något brott som ligger bakom det hela.
Och då oerhört oklart vad det kan bero på.
Ja, det kan ju vara någon form av sjukdomstillstånd eller liknande.
Eller om det var, min tanke var först att han hade, att det här så att säga var en olycka, men berodde på att han hade lämnat fram någon lugnande medel eller liknande och han hade ett samvete och tagit sitt liv. Men det verkar ju inte vara så. Så att vi får se, de är fortfarande inte klara, tror jag, med den rättsmedicinska obduktionen helt. Så att där har vi fortfarande inte svaren där. Men om vi går tillbaka till den delen som vi kan bäst, det vill säga brottmål och brott och straff. Här har ju föräldrarna det vi pratade om tidigare, ett garantansvar. Men om det nu är så som många tror...
Jag tror att det är inte alla som är med på vad garantansvar innebär.
Nej, det är sant. Då kan man inte lyssna på vårt förra avsnitt.
Nej.
Men det beror på att föräldrar har ju ett ansvar för sina barn. Det vill säga att man har ett ansvar att ge dem mat. Och gör man inte det så kan man dömas för brott. Anses vara vårdslös, vållande till hennes död eller vållande till kroppsskada. Och till exempel låter man en massa knark ligga framme på golvet när man har barn som leker där. Då kan man också anses som straffrättsligt ansvarig, det vill säga för vållande till hennes död eller vållande av kroppsskada. Och det är väl kanske det man kan misstänka, att man misstänker har hänt här.
Samtidigt så känns det som att det borde vara någonting mer, eftersom åklagaren i första hand går in och vill ha de båda föräldrarna, och nu är det ju endast mamman som är kvar i livet, häktade för mord. Då borde det finnas någon mer omständighet som gör, alltså jag ser framför mig att man tyckte att lilla hjärtat var jobbig på något sätt och kanske ger henne någon form av opiat för att hon ska lugna ner sig och sen ger dem fel dosering, eller man ska ju inte ge barn opiater överhuvudtaget, och att åklagaren då anser att här tog föräldrarna en medveten risk när de gav den här drogen till det här lilla barnet, och därför så ska de hållas ansvariga för mord.
Ja, det kan ju antingen vara det, eller så är det en väldigt offensiv åklagare som tycker att man har låtit narkotika ligga på golvet, då har ni insett att det finns en risk och ni har varit likgiltiga, det vill säga likgiltighetsuppsåt. Skulle kunna vara så också. Nu kan vi bara spekulera för vi har ju så lite fakta, du och jag. Men någonting har hänt som har gjort att när flickan fått i sig opiater, och jag känner att det är svårt för dem att undkomma ansvar med tanke på att har man opiater hemma och de är inte inlåsta, då kommer du hålla straffrättsligt ansvarig för vållande till hans död. Det är min uppfattning.
Mm. Och vad innebär det för mamman här nu som är kvar i livet, förutom att hon måste leva med den skammen resten av sitt liv? Rent straffrättsligt, vad kan man få för straff för grovt vållande till annans död under sådana förhållanden som vi har spekulerat i nu?
Min känsla är att beroende på hur det går till, eller oavsett hur det går till, så tror jag att hon väntat fängelsestraff. Inte ett fängelsestraff lika långt som mord eller dråp naturligtvis, men säkert 1 eller 2 år.
Inte mer?
Det beror på vilka omständigheter det har varit. Så att det har legat i ett badrumsskåp och man har försökt ändå hålla det borta, men man ändå kommit åt det. Då tror jag inte det är lika allvarligt som till exempel om man legat lagt i lekrummet där barnet leker. Absolut, då är det ju än mer oaktsamt.
Ja, min känsla är att med tanke på vad åklagaren yrkar i första hand, det är att deras agerande har legat väldigt nära ett uppsåtligt brott, och då pratar vi ett betydligt längre fängelsestraff för grovt vållande till annans död. Det är min uppfattning.
Ja, skulle vara så som du misstänker att det kanske kan ha varit, det vill säga att man då har gett det medvetet och sen gjort det för att man... vi vill att barnet ska vara lugnt och vi är lite opiat och det kan inte ta skada av oss, och så har det dött. Ja, då pratar vi ju många års fängelse. Absolut. Så det beror lite grann på vilket typ av vållande det är, som det heter. Men absolut, att vålla någon annans död, det är alltid ett allvarligt brott. Mm.
Ja, vi kommer säkert ha anledning att återkomma till det här fallet när vi har fått alla fakta på bordet och en dom har meddelats av tingsrätten. Oavsett vad så blir man verkligen berörd när man läser om det här.
Men jag, Kristoffer, vi pratade om det lite inledningsvis. Det här om att rycka barnen från en fosterfamilj. Och vi även pratade om det i tidigare avsnitt. Vad är dina tankar kring det?
Ja, precis. För att det som har aktualiserats efter det här fallet, det är ju en diskussion kring om lagen behöver ändras. För som du var inne på inledningsvis, så finns det ju nu praxis som säger att man inte ensamt kan så att säga ta hänsyn till hur barnet skulle må när man flyttar den från dess invanda miljö till de biologiska föräldrarna.
Vilket låter konstigt, tycker jag.
Ja, och det grundar sig ju i då, som jag också har varit inne på, lagstiftningens utformning som går ut på att huvudregeln är att man alltid ska återförenas med sina biologiska föräldrar. Och där har ju både regeringens företrädare och också oppositionen sagt att vi behöver få till en förändring här. Och i det här fallet så får man ju ändå säga att det låter rimligt. Alltså från barnets perspektiv, om man liksom ska utgå från det, och det ska man enligt min uppfattning, så från hennes perspektiv så hela hennes liv har hon levt i det här föräldrahemmet. I hela hennes liv så har hon haft sina, även om det inte är biologiska, sina syskon, och ser hemmets föräldrar som sina riktiga föräldrar. Från hennes perspektiv, från Lilla Hjärtats perspektiv, så är det här hennes familj. Och i det läget så kan jag tycka att det blir märkligt att istället uteslutande se till föräldrarnas rätt till sitt barn och inte till Lilla Hjärtats rätt till sin, från sitt perspektiv, sin familj. Förstår du hur jag tänker?
Jag förstår, Martin? Och sen samtidigt förstår jag också den här praxisen som finns. För vi pratade om det i ett tidigare avsnitt, de här föräldrarna som tragiskt nog hade blivit dömda för att ha skadat sina barn när det visade att de hade inte gjort någonting alls. Och då blev ju de här barnen vid ung ålder omhändertagna av socialen och blev LVU-ade, som vi kallade det. Och sen kom man på 3-4 år senare att oj, här har det blivit fel. De har ju varit helt oskyldiga, de har varit världens bästa föräldrar. Och då hamnar man i samma sits.
Och då, du menar helt enkelt att personer som får sina barn omhändertagna på felaktiga grunder och sen visar det sig att det här var ju helt fel, de har inte gjort något fel de här föräldrarna, att då skulle det bli jättemärkligt att säga okej, okay, det var fel att vi tog ditt barn, men eftersom barnet nu lever i sin invalda miljö så kan vi inte rycka dem från den igen.
Det är inte helt okomplicerat i alla fall. Vi pratade om det sist och hade en diskussion om det i det avsnittet, Shaken Baby Syndrome. Och det var just det här, vad kommer barnet tycka och tänka när det är 13-14? Kommer det att vara glatt över att nu bor jag med mina biologiska föräldrar, jag blev återförenad, det var ju jätteskönt. Eller kommer barnet vara skadat och ledsen för att det blev uppryckt när det var 3-4 år gammalt? Jättesvårt. Jag kan inte den forskningen. Det måste finnas någon forskning på området, jag är helt övertygad om, som gjort att man har den praxis man har idag. Men naturligtvis när man har en situation som det här, när det fortfarande är lite osäkert om föräldrarna kommer återfalla i missbruk, om de fortfarande har psykiska problem, om de fortfarande är någon allvarlig kriminalitet, ja, då bör man ju i vart fall beakta det mer än man gör idag. Den, ja,
precis, precis, det kan vi väl vara överens om, Martin,
absolut.
Att det ska vara en faktor som man får beakta, för det är ju det som...
Ja, det får man ju idag, men inte så mycket som vi kanske skulle vilja.
Nej.
Och det är väl det som är, man borde kanske ändra gradsteget på det. Men samtidigt så här, det kan ju bli, som vi säger, att juridik är ju inte så enkelt. Man tillämpar och tycker att det är självklart, det borde vara så här. Och sen vänder man på det och säger, men tänk de här föräldrarna som kanske till och med 5 år senare fick reda på att deras barn, eller som fick reda på att vi var oskyldiga, de visste ju det tiden, men att man, samhället fick reda på att de var oskyldiga. Då hamnar vi i ett läge där, ja okej, de kommer ta jättemycket skada av att bli uppryckta från sin fosterfamilj. Men samtidigt, tänk på föräldrarna. De har fött ett barn, kämpat för det barnet i 5 år och äntligen fått rätt, och sen bara, nej, du får inte återförenas med ditt barn överhuvudtaget.
Mm. Och i ett längre perspektiv där så skulle ju säkert barnet också vilja,
precis,
alltså när det blir vuxet och så, vill jag vara med sina riktiga föräldrar. Det tror jag alla nog kanske vill.
Så juridiken är enkel i detta fallet, men när man tittar ur ett större perspektiv så är det som alltid det. Det är inte så lätt. Man kan inte bara skriva en lag och säga att ha, nu kommer det funka i alla fall. Utan vart fall är ganska olikt det andra.
Mm.
Och det är där de problemen som kammarrätten måste stå inför och högsta förvaltningsdomstolen stod inför och när man gjorde det här, tog det här beslutet.
Mm.
Så att svaret är att det beror på. Och man kanske borde anpassa det lite.
Ja, nej, men min uppfattning är att man borde, precis som vi är inne på, höja upp den faktorn. Mm. Alltså vilken skada tar barnet av att nu behöva flyttas från sin invanda miljö som en faktor som man i större grad ska beakta än vad man kan göra nu.
Men jag tror att det är bra att en debatt har, så att säga, kommit igång en gång där, för det tror jag det behövs. Definitivt.
Mm.
Men Kristoffer, ja, detta har ju varit ett oerhört tufft avsnitt att göra och ganska speciellt avsnitt med tanke på att det rört så pass ung tjej. Men vi brukar ju, och du vet, att våra lyssnare uppskattar alltid fråga varandra, vad har vi lärt oss idag? Och därför tänkte jag fråga dig, vad har vi lärt oss idag då, Kristoffer?
Mm. Nej, men naturligtvis att det är oerhört tragisk händelse, en oerhört tragisk berättelse som har flera juridiska aspekter där det det kanske finns någonting att göra, det kanske finns förbättringar att göra av lagstiftningen. Och jag måste säga att jag är imponerad över den här föräldrahemsmamman som gick ut i media och beskrev det här med det uppenbara syftet att det här aldrig får upprepas igen. Och förhoppningsvis så kommer det leda till förändring.
Och vi kan väl säga att felen berodde väl på, om vi ska sammanfatta vad vi lärt oss, dels att det var en ojämlikhet i processen som vi pratat om, att här borde nog socialnämnden haft ett eget ombud. Dels på grund av att det faktiskt fanns vittnen i den här processen som berättade att de här föräldrarna var jättebra och det fanns inga problem. Och då förstår man ju att den bilden som kammarrätten fick inte är samma bild som vi har fått nu genom media. Och sen avslutningsvis, det tredje skälet till att det gick som det gick i kammarrätten, det är ju den här praxisen som finns från Högsta förvaltningsdomstolen. Så att det är inte riktigt så enkelt som media vill utmåla det som, men det är problematiskt.
Och fortfarande oerhört tragiskt.
Absolut.
Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.